För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt.
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.
Det är så roligt som jag sa till dig. Jag går runt och vet att jag kommer fan nog vara en av de kändaste svenskarna om 6 månader. Liksom. Mina tid med mina barn har alltid varit helig och det vet hon om. Hon var tillsammans med mig i 10 år. Liksom. Så jag sitter säkert på 120-150 nya låtar. Liksom. Idag är jag mer stolt över det jag skapar. Jag är jävligt känd. Alltså. Det ska inte sticka under stolen.
Den största som vi har, nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah! Det är fullkomligt osäkändis. Den största som vi har, nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah!
Då säger vi välkommen till en personlig favorit. Välkommen hit, Ken Ring.
Ja man, jag läget.
Tja, det är bra själv då?
Jo, det är lugnt, det är lugnt.
Vilken jävla energi du kommer in i.
Ja, det är det, man måste alltså.
Du mår bra, du skiner mannen.
Nej, jag mår skitbra. Jag tror att man är i vissa avseenden i livet så blir man så här. Jag tror att man når en punkt med en viss ålder när man bara är så här, fuck it, nu kör vi vidare liksom. Orkar inte hålla på och grämla med en massa skit liksom. Så här. Jag har exat jävligt mycket människor i mitt liv. Jag har tagit bort så mycket folk i mitt liv alltså, som bara suger energi liksom. Så det är väl det, så nu har man bra energi liksom.
Men när förstod du att du kunde börja göra så, ta bort energitjuvar?
Alltså, det är väl mer, det handlar väl mer tror jag för mig om så här att det, när det inte ger en någonting, alltså det ger inte mig någonting. Vissa människor ger inte mig någonting. Jag börjar tröttna på så här folk som gör fulspel, folk som är olojala, folk som är liksom, jag har bara tröttnat på såna människor, det. Och minsta lilla för mig, det blir ett ex bara liksom. Okej, men vet du vad, jag behöver inte det i mitt liv liksom. Och det är ut med många. Jag tror jag kan räkna på en hand liksom folk jag umgås med idag. Mm. Alltså det är mindre än en hand liksom. Alltså, så här. Och som är vänner till mig, fast man har haft 50-100 vänner liksom.
Mm. Innan vi satte på mikrofonerna här så pratade vi lite om att du har ju väldigt mycket på G som du inte kan snacka om i podden här.
Yes.
Men känslan är att du är lite av en nytändning.
Ja, det är det. Alltså det ska inte hymla om. Alltså jag är så här, jag självmant eller valde själv att kliva bort lite från rampljus överhuvudtaget så där. Gjorde mina egna turnéer, bokade dem själv, du vet, ville inte ha något med bokningsbolag att göra, ville inte ha med skivbolag att göra, släppte musik själv och så här. Några år, du vet, och det var skitnice det också, för då var jag mycket i Afrika och du vet så där. Men sen så kände jag väl så här, ja, men vad fan, du vet, alltså slut av dagen så har man varit så här. Okej, jag skulle nog säga också, jag skulle kanske skylla det mer på ett förhållande jag var i, skulle jag nog säga. Jag var i ett förhållande där min kulturella sida, där min liksom kreativa sida, den var lite tabu. Den var lite så, men det där är inte bra, och det där är ditt gamla liv och du vet, nu ska du göra andra saker och in i en ny liksom, nytt sätt att leva och tänka och bla 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 sådär. Men sen så avslutade jag den relationen och då blev jag helt plötsligt, gick in i en ny relation med en kvinna som jag var tillsammans med för många år sedan. Och hitta tillbaks till så här. Och när man hittar en så här soulmate lite som pushar en istället åt andra hållet, att så här, men fan, gör dina grejer. Du vet, kör dina låtar, fortsätt med turnéerna, leta upp, du vet, tacka ja till lite tv-grejer, whatever liksom. Och jag tror att det är mycket det som gjorde att jag bara, men fan, då testar vi, du vet. Och nu har jag liksom signat upp för typ några av de största grejerna som händer i höst och våren, nästa vår liksom så här. Och det är jävligt fett. Och det är så roligt som jag sa till dig, jag går runt och vet att men jag kommer fan nog vara en av de kändaste svenskarna om 6 månader liksom. Utan att någon annan fattar det runt omkring en, liksom.
Men hur känd är du idag? Alltså när du går på gatan?
Alltså jag är jävligt känd alltså. Det ska inte sticka under stolen. Sen är det väl så här, jag tror det finns två olika sidor av kändiskap. Det finns ett kändiskap där folk går förbi mig på gatan och säger hej för att de känner igen mig och bara, shit, vad fan hälsar jag på han för? Är det min gamla polare? Du vet, de glömmer bort att jag är ett ansikte de har sett i media och sådär. Sen så har du ju en annan sida och det är mina fans, liksom, de som verkligen har lyssnat på min musik. Och de är jävligt trogna och de anser ju mig jävligt så här, legendstatus för musiken jag har skapat, för det jag har gjort musikaliskt genom åren. Och de kommer ju fram på ett annat sätt. Alltså de är mer så här, shit Ken, du vet, fan, du tog mig igenom det här, eller du vet, dina låtar har betytt genom vårdnadstvister eller genom, du vet, förlorade vänner eller whatever, så har det liksom, och då, de kommer på ett helt annat sätt, de kommer jävligt respektfullt fram liksom. Mm. De kommer på dagtid liksom, de kommer så här 12. Sen om jag går ut när det är, du vet, lördag kväll 1 på natten, då är det bara så fulla, du vet, då går alla fram liksom. Kenring liksom. Så att jag är jävligt känd. Men sen så ser väl många att jag kanske inte utnyttjar mitt kändiskap mot, alltså vad jag borde kunna göra liksom. Mm. Jag borde egentligen, alltså många säger till mig, du borde vara mer på de här galerna och liksom hänga mer med etablissemanget och hamna lite mer på stora turnéer med andra rappare och hit och dit och sådär. Men jag vet inte, jag känner att jag ändå säger, jag byggt ett jävla stort Kendrick Fort utan någon annan, och det är jag jävligt glad över.
Men på tal om andra stora rappare, så alltså har man följt dig alla år, så vet man ju att det fanns en lång konflikt med Petter.
Yeah.
Men det ryktas om att ni rökte lite fredspipa här för ett drygt år sedan.
Nej, alltså jag kände så här var det, det var mer så här, jag gjorde en förändring i mitt liv för fars dag, för som vi har pratat med dig om tidigare, för många år sedan. Sen kände jag bara så här, varför ska man gå runt och vara arg på människor liksom? Varför ska jag gå runt och låta min energi sugas åt negativitet och allting? Och någonstans så kände jag väl så här att Petter kanske inte riktigt förtjänade det jag hade sagt om han och liksom spridit rykten om han och vad jag hade liksom, bara vår beef överhuvudtaget. Jag tyckte kanske inte att det var rättfärdigat så där, när man tittade på det med fräscha ögon så där. Och så jag valde att lägga ut ett inlägg bara så här, Petter Bank, du vet, skrev ett ganska långt inlägg om och bad om ursäkt liksom sådär. Och sen har vi pratat lite på, du vet, man messar lite på sociala medier och han uppskattar det jävligt mycket. Och jag tror att det är inte bara det, det finns ju ganska stora camps runt oss också som man inte får glömma. Alltså såhär, det finns jättemånga rapper runt mig som jag sa med Kent, tog min sida, och jättemånga som var lite mer på Petters sida, liksom hela stan-gänget som vi brukar. Och, liksom. och det är också många har kommit fram till mig och bara, fan fett att du squashade det där liksom. För det var en beef som många tyckte var jävligt meningslös liksom.
Det är sällan det kommer något dåligt ur en ursäkt.
Nej, och sen också så känner jag bara så här, varför ska jag gå runt och hata han för? Alltså, så här.
Vad sa han då? Eller vad kommenterade han på inlägget?
Nej, han skrev ju, jag kommer inte ihåg vad han skrev exakt, men jag vet att han skrev till mig privat att tack, det här uppskattar jag, och det här är något som jag, en dag som jag har väntat på väldigt, väldigt länge liksom. Så här, typ, att jag skulle be om ursäkt. Så sen så kanske jag kanske känner så här, men sen så trodde ju många kanske att jag gjorde det av andra anledningar. Så för att kanske också komma in i etablissemanget igen eller börja göra musik med han och sådär och hit och dit. Och det var inte riktigt så det var, utan jag bad om ursäkt genuint för att jag tyckte att jag hade gjort fel. Liksom.
Men varför gör ni inte musik ihop?
Alltså det vet bara Gud. Alltså. Men alltså, jag känner bara så här, det som händer, det händer. Mm. Det är ingenting som jag jagar liksom. Alltså så här, men det hade varit jävligt fett att göra låta med han igen, och det hade varit, jag vet att hela Sverige hade stått på knäna om jag och han åkte på en gemensam turné till exempel.
Liksom. Fett det hade varit
alltså du vet, sommarturné på festivaler igen med full liveband och hit och dit så där. Det hade varit hur mäktigt som helst, och liksom vi skulle kunna dra in, du vet, feta gäster och gjort värsta showen liksom. Men självklart hade det varit roligt, men sen så känner jag bara, om det händer så händer det, och det hade varit skitnice liksom.
Mm. Ja, vi får se vad framtiden har att erbjuda. Du har ju så mycket annat i pipen så du måste hinna med också.
Det är den alltså.
Men du kom ju alldeles nyss från skärgården där du varit med dina barn.
Ja.
Och jag vet att när vi har snackat förut så har ju ändå du brottats med en del dåligt samvete över att du har känt dig själv som en ganska frånvarande pappa i perioder. Mm. Hur är det med föräldraskapet just nu? Och känslorna kring det liksom?
Föräldraskapet skulle jag säga är, idag är det jättebra. Jag har fått barnbarn.
Grattis.
Precis, tack. Och sen är de två små tjejerna hemma liksom, och de bor växelvis hos mamma och mig och sådär. Och det rullar på. Sen har jag tyvärr hamnat på ett jävligt konstigt sätt, så hamnade jag i en vårdnadstvist igen. Och med mina barns mamma. Och det positiva i det hela, det är att det har fått mig att helt och hållet också såhär bara, fan. Alltså, man blir så chockad över att en sån grej slängs i ansiktet. Man får en brev från en advokat och det kommer så här, då blev jag så här, nej, men idag är det nog omöjligt att stoppa vår kärlek, för att den har varit så jävla underbar i flera år. Alltså den har varit så fin i 4-5 år sedan jag ändrade mitt livsstil. Och jag var frånvarande på grund av droger, jag var frånvarande på grund av fest, jag var frånvarande på grund av brudar och grejer, men jag var aldrig frånvarande på grund av som pappa liksom. Och då känner jag väl lite så här, fan, det är nice att man liksom, det är, på något sätt är jag blir ganska stark av den här vårdnadstvisten också. Jag blir så här, du kommer inte kunna rubba det här liksom. Och det är tråkigt att det hamnat där, men också så gör det mitt också att jag liksom varje dag tänker 10 steg på hur jag ska vara närvarande istället.
Men det är ni uppe i just nu?
Ja, just nu.
Har du fått någon förklaring på varför det blev så?
Nej, men sen så klart att alltså 1 + 1 är väl alltid 2. Jag träffade som sagt en ny tjej för 3 år sedan och vi gifte oss. Och det var liksom så här, ja men det var det bästa jag gjort i hela mitt liv, och det är en människa som jag har känt i över 20 år. Vi har aldrig någonsin bråkat, aldrig haft, varit oense, vi är bästa vänner. Pratar med henne idag en halvtimme på morgonen, vi pratar med henne varje dag liksom. Hon bor i Oslo tyvärr, hon bor i Sverige. Men så att jag var hemma hos henne, och så skulle jag så här i februari nu i år, så åkte jag dit med ungarna och bara, men nu ska ni få se vem pappa är tillsammans med liksom. Så där, nu. Och jag kom hem på söndagen, och på måndag så låg advokatspapperna i brevlådan, eller så här på mailen liksom. Och så jag tror väl mer att det kanske handlar om en annan kamp än vad det handlar om kanske hur jag är som pappa liksom. Men sen använder man alltid min, du vet, man har, det är lite synd i det här samhället, för tjejer har så jävla enkelt att bara med ord kunna manipulera liksom myndigheter, kommuner etc. med bara ord, fast utan någon som helst bevis eller någon som helst liksom. Och
framförallt också när man har ett stökigt förflutet.
Precis, och jag har mina domar på mig, jag har mina grejer som har hänt och sådär, så att, och det använder hon, men tyvärr så är det kanske mer bitterhet som gör att den här processen är igång. Och det har absolut ingenting med mig som pappa att göra, för att hon vet att jag är världens bästa pappa, och hon vet att jag är alltid där för mina barn, aldrig någonsin tar, du vet, det andra sidan av mitt liv framför mina ungar. Mina tid med mina barn har alltid varit helig, och det vet hon om, hon var tillsammans med mig i 10 år liksom. Så att, nej, jag tycker det är tråkigt att det har hänt så, men som sagt, bitterhet kan få en att göra väldigt dumma grejer.
Får jag fråga om en dom som föll förra året, den här ja, ekonomiska domen?
Ja.
Vad hände där?
Nej, alltså, så här var det, man ska säga
du bara
garvar. Det här är första gången, jo, men det var en så jävla löjlig dom tycker jag. Men det var så här, jag hade företag i massa år, visste inte hur man drev det som alla liksom, och förlitade mig på redovisningskonsulter och revisorer, att de gjorde allting liksom. Och de gav mig guide och riktlinjer på hur jag skulle göra. Och det var inte riktigt så det funkade liksom. Och du vet, de har sin jävla koder och heders tystnade grejer som de... Så när man kommer till en sån här process så är det bara jag som faller som ansvarig för företaget, eftersom det företaget står på mitt namn liksom. Så är det jag som faller på allting. Och tyvärr så resulterade det i 8 månaders fängelse liksom. Men sen har jag överklagat domen, och den har inte kommit upp i hovrätten på 1,5 år eller någonting. Så jag börjar nästan tänka så här, fan, jag tror inte att utfallet kommer vara detsamma. Först och främst så är det, man ska inte glömma, det är någonting som var 2018-2019. Så här, det är 7 år sedan idag. Mm. Det preskriberas på 10 år liksom. Så att man kan inte riktigt döma mig hårdare igen, eftersom det har gått så lång tid. Så går det inte, alltså enligt svenska standard och mått, så kan man inte liksom 8 år senare döma någon ännu hårdare liksom, så här. Du vet, för du måste också räkna tiden alltså som det var sen brottet begicks liksom. Men i alla fall, så jag fick 8 månader i hovrätten, så får man se, du vet, blir man dömd så blir man dömd. Jag har inte jättestora problem med att sitta på kåken 6 månader så. Det ser det mer som att man får träffa polarna och säga hej liksom.
Och material till ny musik.
Ja, och kanske någon babymamma som jobbar som vakt någonstans liksom.
Men det var alltså innan din stora livsförändring också, eller hur?
Ja. Långt innan. Och det här var ju också en av anledningarna till förändringen. Alltså en av många anledningar till att jag ändrade mig liksom. Så att...
Jag har ju ett minne från dig. Alltså, du och jag har ju träffats ett par gånger, men jag tror inte jag har berättat om det här minnet. För jag jobbade ju på Rådos när du var där.
Ja, just det.
Och jag tror att du hade din son Keljan med dig då.
Precis.
Ja. Och jag kommer så väl ihåg, och du hade också entourage med dig, ett gäng polare.
Ja.
Och jag kommer ihåg det så jävla väl det här, att, för då var du stökig.
Ja, det var jävligt stökig.
Ja. Och jag kommer så väl ihåg det, att dagen efter på bargatan där, så hade vi någon samling, vi som sålde festbiljetter. Och då kom ditt så här entourage typ så här, och bara, finns någon brud här? Finns någon brud här som vill gå upp och väcka Ken? Jag bara, vad väcka Ken? Och så jävla sjukt bara så här. Och så hittade de någon brud som bara, vill gå upp och väcka det. Jag bara, vad händer där uppe liksom? Åh, det är en annan tid eller?
Ja, det är en annan tid. Alltså, en annan tid. Sen är det ju så här liksom, Vad brukar man säga? Det som händer i råd och stannar i råd.
Ja, men, tydligen inte. Förlåt.
Men sen är det så här. Jag är inte en normal människa. Liksom. Det är någonstans, tror jag, att det handlar om att komma till insikt med. Att man är så här. Jag är så här. Så att jag kan inte riktigt gå in i... Idag kan inte jag åka till Rådos och sätta mig och liksom festa så här, i en vecka. För att jag vet själv var det slutar. Förstår du vad jag menar? Det handlar ju om att komma till insikt så här. Liksom, okej, 1+1=2, 2+2=4. Liksom. Och så det är ju inte långt från den karaktären jag är idag. Sen så är jag en väldigt annorlunda människa och säger väldigt mycket annorlunda saker. Lever på ett väldigt annorlunda sätt. Och du vet, det har sina, vad ska man säga, avsmaker liksom. På något sätt.
Men du har också haft ett jävla kul liv.
Som fan, alltså jag klagar inte. Mitt liv är så jävla, det är som en film liksom. Alltså så här, och än idag, du vet. Alltså om man kollar på mig nu framöver, då är jag så här, okej, på söndag ska jag ta ett flyg till Paris för att ta en bild på Eiffeltornet liksom. Förstår du?
Och så varför?
Bara för att jag slog vad med någon att jag skulle åka och ta, att jag skulle ha en bild på Eiffeltornet innan juli var slut. De bara, du kommer inte åka till Paris. Så nu har jag bokat en resa till Paris på söndag för att ta en bild på Eiffeltornet.
Själv eller?
Ja, helt själv. Så du vet, och då är jag lite så här, då börjar jag messa folk så här, ja men är det någon, då kommer börja, du vet, du kommer säkert se någon inlägg snart. Hey, känner någon i Frankrike, link up, du vet, så här. Ja. Och sen hamnar jag, vet fan vart jag hamnar liksom, förstår du? Och jag är barnledig nu en månad, så jag kanske tar en sväng till, du vet, Afrika. Alltså mitt liv är väldigt... jävligt ostrukturerat och jävligt oplanerat liksom. Jag är väldigt impulsiv i mitt levande liksom.
Men du har ändå en turné som drar igång ganska snart.
Ja, jag har en turné i september som går över hela 2025 och halva 2026 alltså.
Men blir det inget problem med det här, med den här domen förra året, just det här med, jag tänkte, näringsförbud?
Alltså, jag är inte skriven i Kenya, jag är inte skriven i Sverige. Jag bor i Kenya liksom.
Jag fattar.
Och mitt företag är baserat i Kenya. Så när jag åker över hit så åker jag på uppdrag för mitt kenyanska företag. Liksom.
Ah, smart.
Och du vet, jag är kenyansk medborgare. Jag har dubbelt medborgarskap och sådär. Så det är inget problem. Det jag inte får göra, det är att vara verksam i ett svenskt företag. Alltså sådär. Så jag får inte ha ett företag på mitt namn. Jag får inte sådär. Men jag får ju fortfarande åka hit och jobba. Alltså sådär.
Vad kan alla fans förvänta sig då?
Nej, alltså det kommer två nya album inom loppet av ett år. Jag har precis spelat in färdigt två album. Ett hiphopalbum och ett akustiskt album. Det blir en stor turné som kommer växa och växa. Sen är det ju så här, precis som vi sa innan, det är rätt stora tv-grejer på gång. Och det kommer ju i sin tur också generera mer andra grejer runt omkring i allt vad det betyder med turné och hit och dit. Så jag hoppas på att göra en festival i sommar. Kanske 2026, kanske 2027, jag vet inte. Men göra en stor jävla festivalturné. Det är mycket i pipen alltså. De som gillar min musik kan jag garantera att det kommer jävligt mycket musik i alla fall. Jag har varit jävligt skapande de senaste 9 månaderna skulle jag säga. Har jag skapat hur mycket som helst liksom. Så jag sitter säkert på 120-150 nya låtar liksom.
Men på tal om Petter då, han har gjort en del musik med Adam ju senaste. Har du något intresse och suger efter att göra musik med den nya generationen?
Ja, självklart. Sen så jag proddar ju också musik som så att jag proddar faktiskt ganska många som är i den nya skolan och nya generationens rappare, så att där är jag redan verksam så där. Sen så har jag alltid haft en så här idé om att göra, att ta mina gamla classics och göra om dem med nya produktioner så här. Alltså fast samma låtar, fast göra om dem med nya artister där jag inte är med som rappare utan där jag producerar och liksom samplar mina gamla grejer och gör en producentplatta mer som Kendrick liksom. Det har jag varit inne på lite att göra, men det är sånt som jag vill ta tag i nu när allt det här börjar lägga sig liksom. Men jag har precis byggt upp Östafrikas största studio. Jag proddar jättemycket folk nere i Kenya och Tanzania och det vill jag också bygga på. Jag märker också hur en stor explosion i Afrika håller på att hända. Med allt från infrastruktur till musikbranschen till alltihopa. Jag vill vara med i den. Alltså i startskedet sådär. Spotify växer liksom 5 gånger antal varje månad liksom. Och jag har till och med hört att skivbolag sitter och har så akut möten. För att det finns inga skivbolag i Afrika. Så det är så jävla stor katalog som är på väg. För folk börjar skaffa Spotify i Afrika, men de äger inte katalogerna. Så att där vill jag vara med och kunna liksom prodda och spela in och jobba med de stora, vilket jag redan gör. Så det är mycket musik i pipen. Alltså jag, som sagt, mitt nya förhållande också har gjort att jag har fått en så här tändning i musiken. Och jag är stolt lite. Förut skämdes jag lite över det jag skapade. Idag är jag mer stolt över det jag skapade.
Mm. Vad tycker du om hiphop-utvecklingen i Sverige?
Alltså, det finns olika aspekter skulle jag säga. Många stirrar blint på genrerna och vad det handlar om idag och sådär. Medan jag kanske tittar mer på så här. Okej, vi har ett mycket brutalare samhälle. Vi har ett samhälle där liksom kriminalitet, mord, droger, allt möjligt har blivit normaliserat. Och någonstans så har ju alltid musiken följt samhällets utveckling. Kollar man på liksom när hiphopen startade i USA way back, så var det också för att man kom inte till politiska liksom, och därför började man prata på beats etc. etc. Och det växte i hoodsen och det växte i orterna och det blev, man reflekterade över liksom, lyssnar man på Nas första platta liksom som är så jävla hyllad, så är det egentligen en platta om att sitta på bänken i gettot och sälja droger, alltså så här. Och jag tror att musiken följer utvecklingen i samhället, så jag tror att nog man ska titta mer på vad gick fel i samhället än att titta på vad gick fel i musiken. För musiken reflekterar ju bara det de ser dagligen. Så där. Men sen så om man pratar om svensk hiphop liksom så där som en genre, så tror jag att jag tycker det är tråkigt att det har blivit så mörkt och blivit så destruktivt, blivit så... Man glorifierar våld bara liksom och sådär. Och det tycker jag är väldigt, väldigt sådär... Kanske inte, alltså för mig spelar det så stor roll, för jag har redan valt mitt liv. För dig kanske inte spelar så stor roll, för du har redan liksom, du har ditt liv. Men för 12-åringen eller 11-åringen som sitter där i trean och precis har insett att han har en pungkul eller en bröst för en tjej liksom, så, och börjar få hormoner och sådär, så är det enda alternativet idag att lyssna på, och det är det man sen följer sådär. Och det tycker jag är lite tragiskt liksom, att det inte finns andra alternativ också. Jag menar så här, visst att gangsterrappen ska finnas, den är ju en del av allting, men sen på min tid när man var liten, då fanns det också Mary J. Blige och det fanns också, du vet, Bob Marley, det fanns liksom
Fugees.
Ja, men The Fugees, det fanns andra grejer förutom Nas och NWA och Dr. Dre som skulle prata om weed och du vet, de fanns, men det fanns också jävligt många andra. Idag så finns det inte så många andra. Idag är det liksom, vill du inte lyssna på gangsterrap, då måste du vända dig till Victor Lexell eller Victor, men han gör också i och för sig låtar med gangsterrap, men du fattar vad jag menar.
Jag fattar.
Du måste liksom vända dig mot Molly Hammar eller som, det, andra musikgenrer. Det finns inte någon i urban-genren direkt som inte är gangster liksom, på något sätt. Och det är väl där jag tycker det saknas någonting liksom. Det finns ett tomrum. Du vet, jag skulle vilja se så här, ja, men du vet, när får man se, du vet, nästa liksom, vad ska man säga, typ Bob Marley liksom, till exempel. Alltså, varför finns det inte en ung liten 17-årig snubbe som har världens bästa sångröst och gillar att spela gitarr? De finns ju där ute, men varför ingen som lyssnar på det liksom så där? Och alla vill bara lyssna på gangstergrejer. Och jag märker det också i mina barn att det har blivit så jävla trendigt det här. Så det har gått så pass långt att folk vet inte ens vad de själva sjunger. Alltså så här, de bara, du vet, följer med på verser, men de vet inte om att de egentligen står och sjunger om att sälja 3 kilo kokain liksom. Alltså för att menar, det är liksom, det har blivit så jävla trendigt och credit, så att jag vet inte, jag tror att det är lite tråkigt att se att vara en av dem som startade kulturen och se att den har blivit så mörk utan att det finns ljus någonstans. Jag brukar säga så här, dagens musik tycker jag är, sen okej, det här är min egen teori, men jag tror att apoteket har jävligt mycket med ansvar för det. För att när vi var små, då puffade vi ganja, vi snortade någon line koks någon gång eller bla bla. Idag så är det apoteksdrogerna som styr orterna. Och det gör också att folk blir väldigt färglösa liksom. Alltså folk blir väldigt gråa i sitt beteende, i sitt sätt att prata, i sitt liksom sådär. Så jag tror att det är mycket att man har liksom blivit jävla tablettmissbrukande generation istället för att vara en ganjarökande generation liksom, sådär. Det tror jag har mycket med att säga liksom, varför musiken är så avtrubbad och färglös liksom.
Mm. Nej, men jag personligen tyckte ju att hiphopen var bättre, alltså det decenniet ni slog igenom. Mm. Det var, som du säger, nu är det så ensidigt. Alltså det är bara enformigt och det är, liksom, det är gangsterrappen som finns. Mm. På er tid så var det liksom så här, det fanns Ken, det fanns Petto, och jag var ju så förtjust i Fronda, D6A också.
Precis, du hade ju andra alternativ.
Så jävla bra liksom.
Loop Troop, ja. du hade ju annat, men det är väl så att alltså tyvärr så styr väl också streaming-siffrorna rätt mycket på det som kommer. Alltså så här, och du vet, alltså bara för att, om man ska liksom så här jämföra, du vet, när jag släpper låtar idag och det är någonting med någon så här, ja men något seriöst ton eller budskap någonting, det streamar noll liksom. Mm. Alltså jag får 10 000 streams första dagen, sen bara dalar det liksom.
Mm.
Och medans gangsterrapparna gör liksom 1 miljon streams första dygnet liksom. Alltså, men fattar vad jag menar, det är på en sån annan nivå liksom. Så här. Och de har ju fångat en hel generation liksom.
På vägen hit så lyssnade jag på en låt med dig, Kenta och Fronda.
Mm.
Två gånger Kenta. Ah, kommer du ihåg den?
Ja, ah, jag kommer ihåg den. Vad länge
sedan. Jävla fet alltså. Jag älskar den alltså. Jag tyckte den, alltså, den tiden var i mitt hjärta. Alltså.
Nej, den tiden. Sen också, det jag saknar lite så här, det är ju det här, alltså du vet, konkurrens, liksom battle, du vet. Jag kommer ihåg när vi var unga, då var det så, du vet, man gick till en klubb, sen tog man en mick och sen var det så, okej, ingen vet vem du är liksom, kör, du vet, bara kicka liksom. Och så skulle du visa att du var bäst och du vet, du battlar folk, du liksom, det fanns någon typ av rap-talang som skulle respekteras. Så att de som blev rätt kända eller stora, det var ju de som hade bra talang på att rappa liksom.
Mm.
Idag så blir ju folk stora bara av att ha en data liksom. Så här. Mm. Alltså det finns så mycket, du vet, digitalt, man producerar musik. Alltså jag vet ju själv, jag producerar ju musik själv. Alltså det är så jävla enkelt idag. Jag skulle kunna prodda 20 låtar om dagen om jag ville, för att det är så jävla enkelt. Och det är så enkelt med tuning och hit och dit och bla bla. Så att de är liksom, man lever ju, man får inte glömma, vi lever ju i en digital era, och när vi kom så var det en analog era liksom. Mm. Ja, i alla avseenden. Du vet, vi hade inte ens mobiltelefoner när vi började rappa. Liksom. Jag skriver fortfarande på papper. Liksom, så här. Mm. Alltså, vilken rapper skriver på ett papper idag? Liksom. Alltså.
Men du, jag tänkte på en annan klassiker. Den här Ta det lugnt-remixen.
Mm.
Ja. Vad minns du från den?
Det jag minns av kändis-remixen, det var lite så här. Det var lite så här, du vet. Jag ber aldrig folk om tjänster. Nej. Det ska tilläggas. Jag ber aldrig någon om tjänster. Så när jag ringer folk och säger, hej, lyssna, jag vill ha dig på det här.
Mm.
Så är det nog inte många som skulle säga nej, jag vill inte, alla förstår, eller typ tacka nej liksom. Så att jag bara ringde runt till alla så här, som på den tiden var jävligt kända liksom.
Vilka blev det till slut? Adams
det
Ray?
Det var Markoolio, ja. Adams Ray, ja. Timbuk.
Just det.
Så jag kommer inte ihåg alla som var med alltså.
Men det var många alltså.
Ja, det var många alltså.
Ja, och den blev fet alltså.
Ja, den blev fet, men sen är det ju liksom så här att man, såna grejer är så här, det är jävligt roligt när man tittar tillbaks på det. Men när man väl gör det så får man, hoppades man ju såhär, okej, men nu har jag de här namnen på. Mm. Nu flyger det liksom.
Mm.
Men min original låt är ju fortfarande större än remixen om man säger så.
Mm. Men man vet väl aldrig vad som flyger, eller?
Alltså, jag brukar säga så här, man kan veta att en låt kommer bli stor. Sen hur stor den blir, det vet man inte.
Mm.
Men till exempel, om man kollar på exempel min egen katalog. Om jag kollar på det jag släppt på senaste tiden, så har jag en låt som heter Leva i frid, som jag släppte för 2,5 år sedan. Den är uppe i 4 miljoner streams, men har aldrig någonsin varit på en radio, aldrig någonsin varit i någon media eller så här. Men det är bara för att jag vet att det är en så jävla fet låt. Alltså jag visste det ändå, att det här är värsta låten. Så att den får ett eget liv och växer och växer och går och går och går. Så det kan man veta, låten kommer bli stor. Men sen kan man aldrig veta, sen måste allt annat klaffa för att det ska bli en hit.
Men jag kan tänka mig att en låt som Nu måste vi dra är också så här, där känner ni.
Det vet man redan.
Ja, exakt.
Man vet redan att det är en hit. Liksom.
Det är inte så här catchy liksom.
Så precis, och då handlar det mer om så här, okej, hur gör vi den stor? Alltså ännu större, och hur marknadsför man och hur gör man? Liksom. Alltså förstår du, det kommer andra aspekter in i det hela liksom. Men som jag sitter och lyssnar på min platta, då är jag så här, ja men den här låten, den kommer bli stor. Sen har jag den här låten, den kommer nog inte bli stor, men den kommer bli jättebetydelsefull. Jag har en låt till exempel som jag har skrivit om en mamma som förlorade ett barn i skjutningarna i orten. Så här. Men ur hennes perspektiv, och skriver en låt så här om hur mamman känner och hur hon mår.
Mm.
Den låten är förresten tillsammans med Lovad, som jag tycker är en av de bästa sångarna i Sverige. Men i alla fall, den låten, det är en sån här, det är en låt som jag vet att okej, okay, det kommer inte bli en jättestor låt, det kommer inte bli så här, men alla mammor som har förlorat ett barn i tråkigheter ute i förorten eller whatever. De kommer ha den som deras låt resten av livet. Liksom. Så det finns ju låtar som också är betydelsefulla men kanske inte blir stora. Liksom.
Mm. Ska jag säga till dig vilken som är min favorit Ken-låt någonsin?
Vilken?
Det är Du och jag från Akustiken.
Ja, okej, Du och jag, precis. Det handlar om min Kellyans mamma.
Den låten är 5+ för mig.
Och det är också en sån här låt. Den var aldrig stor när den släpptes. Men den har levt. Den är liksom en av mina största låtar idag. För att den bara växer och växer och växer och folk hittar till den. Mm. För att det är en jävligt fet låt.
Så och den inte... växer också suggestivt under själva låten.
Precis. Och det är många som har varit så här. Många trycker ibland så här. Ja, men de trycker på min musik. Men sen så har de. Ja, men du vet, så kommer barnen hem eller whatever. Sen så lyssnar de inte. Sen så typ 5 år senare. Bara, fan, den här låten. Jag sätter på den. Och så börjar de lyssna igenom hela låten. Och då bara, shit, är den så här? Den är? Och du vet, kommer i slut och bara växer. Och fan, vad fet. Och du vet, sådär. Så många hittar ju till min musik. Jag är inte sån här. Jag är inte den här rapparen som får liksom massa folk att lyssna på mig direkt. Utan jag är mer sån här som folk hittar till. Mm. Alltså när man går igenom en vårdnadstvist. Då är det, alltså alla hittar till Bryter tystnaden till exempel som jag gjort. Då alla hittar den låten när de är i en vårdnadsvis. De får den tipsad av en vän eller du vet, likadant med Själen av en vän när folk går bort liksom, då får de den låten. Så att det är en låt som växer än idag liksom. Den bara fortsätter liksom.
Lovar du att spela Du och jag i höst om jag kommer?
Den kör vi i höst om du kommer alltså.
Ja, fan vad fett. Men du har ingen Stockholmsgig såg jag än.
Nej, men det bokas. Det håller på att bokas. Jag är lite så här, vart kan man spela i Stockholm? Ja. Det är lite där vi står mer. För att Stockholm är, sist vi var här, sist vi gjorde Stockholm, då gjorde vi Konserthuset. Och det var utsålt liksom.
För jag var och såg dig i Gustavsberg ute på Värmdö. För
precis, och det var den, vi gjorde den i början på turnén, sen avslutade vi Stockholm, slut på turnén. Ja. Men då gjorde vi Konserthuset i Stockholm. Och du vet, det är så här, där har man suttit som liten, sprungit runt på Hötorget, Plattan hit och dit. Så man känner så här, okej, okay, det var fett då. Men vad gör jag nu då? Så här, vad gör jag för att toppa det liksom? Och då är man så här, vad finns det för ställen? Det finns Dramaten, men den känns lite så här, det är så mycket hiphop som har gjorts där, så det känns inte så jävla exklusivt. Så jag är lite inne på Stadshuset, alltså Gyllene salen i Stadshuset, den Nobelmiddagen är. Och dukar upp en så här, 3 rätter som är konsert i slutet vid efterrätten typ så där.
Inte Debaser då?
Jo, men i så fall med en Debaser-gig på natten. Med en så här rå, smutsig källarlokal med band och svettigt liksom på natten och sen köra ett stort akustiskt gig liksom innan. Så det är, vi kollar på 2 gig i Stockholm.
Fett. Du, ska vi snacka lite om alkohol och gräs?
Ja, kör på.
Hur ser du, vad är status med alkoholen och gräset? Nej, alltså gräset nu?
Jag röker inte någonting i Sverige, alltså överhuvudtaget. Och alkohol, nej. Alltså jag har fått så här, jag är inte så här att jag inte dricker, det är inte, för då skulle jag ljuga. Men jag är också så här, jag tror att jag behövde det där breaket för att inse hur man dricker mer så där. Alltså för att lära mig själv. Och nu jag tänkte på det liksom bara, du vet, nu när jag var med barnen, kom ihåg vi var nere i hyllet hus nere i Skåne i 10 dagar och så här. Du vet, man tar någon öl, 2 öl, 3 öl liksom max alltså. Sen så vill inte jag ha mer. Alltså så här, för du vet, jag vill inte nå punkten och bli berusad. Förstår du? Jag vill nå punkten alltså, ja, men det är lite mysigt med lite öl och vin liksom, sådär. Men jag vill inte bli full längre förut. För det brukar alltid resultera i massa annat för mig. Sådär. Och därför så väljer jag själv att inte att hålla mig borta från det. Liksom, sådär. Så jag dricker inte alls mycket. Liksom. Sen har jag också bara, men röka, det är sådär. Det har varit någon gång i Afrika sådär, liksom, men inte alls som förut. Liksom. Och jag tror att det var så här. Jag tror att man måste komma till den där insikten i livet, vad som är viktigt i livet. Det är det handlar om egentligen. Så här, vad är det du tycker är viktigt? Och det som är viktigt i livet för mig, det är mina barn, det är min familj, det är min liksom så här. Och då, det funkar inte med alkohol. Och så här, det går inte att gå runt och vara full dygn runt och driva en familj framåt liksom. Och man får inte heller glömma så här, jag kanske låter så här, låter överdrivet, men någonstans så känner jag mig också som en så här lejon, du vet, kung liksom. Alltså så här, jag har... Det är 7 barn, jag har barnbarn, jag har liksom det syskon och de har massa barn och du vet, jag har folk som jag är gudfar åt, andra vänners barn och så här, du vet, jag har ganska många under mig liksom. Och någonstans så känner jag att skulle jag tappa det och brista liksom, då brister hela familjen liksom. För det är också, jag känner mig lite som en central punkt för alla liksom. Det är ofta jag som styr upp det, alla jular och det, födelsedagsfester hit och dit och bla. Så jag känner att det är viktigt att man liksom behåller fokus på något sätt, och det måste vara familjen. Sen om jag drar till Paris nu på söndag och kanske dricker två bira vid Eiffeltornet, det är okej för mig liksom.
För när vi snackade för några år sedan så minns jag att ett dilemma för dig var att du upplevde att din kreativitet tog skada av att inte röka längre.
Precis.
Hur har det gått med det?
Nej, alltså det som jag säger, det är inte lätt att skapa utan. Men sen så tror jag också så här att med tiden så lär man sig. Alltså det är, så här, det är likadant när man liksom slutar med droger eller med alkohol eller vad det än är, så får man, i början så vill man inte ens lyssna på musik. Alltså så här, för det är inget som låter bra. Man tycker allt bara låter dåligt och det hittar lite sådär. Sen så är med åren så lär man ju sig att uppskatta. Liksom. Det är likadant med mat sen och smaker. När man rökte weed så var allt gott liksom. Men nu så har man blivit, nu har jag blivit mycket mer selektiv. Men nu tycker jag verkligen att det som är gott är verkligen gott liksom. Förut så kunde ju liksom en svettig jävla burgare på McDonald's vara skitgod liksom. Fast det tycker jag inte idag. Alltså, förstår jag menar? Mm. För att jag har inte det suget av kanske det sättet att äta. Liksom, sådär. Så att jag tror att det handlar om att hitta liksom, någonstans hitta sig själv. Vad man själv vill göra i livet. Och jag känner inte för att sitta och bara röka ganja i en källare. Eller sitta med en flaska och bara supa mig full. Och skicka ut massa kärleksmeddelanden som jag inte ens står för. Liksom. Alltså, sådär, det känns väldigt falskt att vara full tycker jag. Mm. Sådär, och man är väldigt... Man går in i en väldigt falsk karaktär när man är full. Liksom. Eller när man röker weed eller whatever. Så jag känner bara, det är inte riktigt min grej sådär. Mm. Men sen som sagt, det är inte så att jag sitter här och ska säga att jag har varit helt nykterist i 4 år. Det har jag inte. Det stämmer.
Du, det som jag är mest imponerad av när det gäller dig och av allting, det är ju att du har hängt med mina hjältar då i D12 och Eminem.
Ja.
Så varje gång jag träffar dig så vill jag ställa frågor om det, för det är
ja,
så jävla det, fett alltså.
Jag vet, jag tycker det var så här, det var verkligen så här, du vet, D12, Eminem, jag tyckte det var bra folk alltså. Det var bra folk alltså, Proof speciellt som jag var bra vän med liksom.
Det, vilket år var det här?
Det måste ha varit typ 2000 eller någonting. Mm. Det var precis, jag kommer ihåg vi träffades första gången när han var på promoturné för Hi, my name is what?
Slim Shady LP.
Då spelade han på K-dagen. Mm. Och jag spelade samma dag. Mm. Så det var där vi träffades i logen. Liksom, så här.
Hur var han, Eminem?
Eminem kommer jag ihåg som, jag skulle nog säga att han, det var ganska tydligt att han fightades med sina hjärnspöken liksom. Så här. Det tyckte jag var väldigt tydligt. Han kändes väldigt osäker så här. Och kände väldigt så här, jag ska vara värst och jag ska vara det och hit så här. Medan Proof gav mig nog en annan bild av Eminem. För Proof var ju då barndomsvän med Eminem och hade känt han sedan han var ung liksom. Och han gav mig en bild av en jävligt snäll kille som var så här, väldigt familjär och vet, väldigt så här. Och som jag har förstått det så var ju alltså Proofs död tog jävligt hårt på Eminem liksom. Mm. För att han, det var hans bästa polare liksom sådär. Mm. Och tog död på min dröm också om åka till USA, men det är en annan story. Men det är så, jag vet inte, Eminem var, det var jävligt fett att få vara en del av en av världens största liksom utveckling av artist och musik så här, som någonsin har hänt. Eminem är det största vi någonsin haft liksom. Mm. Och att få veta att det var liksom, nej men du, jag glömmer aldrig, jag var på Café Opera en gång, så de hade efterfest här, de hade spelat på Globen med Outkast och
just det.
Och sådär, så, och då hade de en fest på Café Opera. Jag kommer glömma aldrig, jag stod så här vid en pelare, Proof och jag hade lite så här, telefonkontakt. Så han bara, men jag sitter vid VIP-borden där, du bara komma dit bla bla, se att du Proof bla bla, hit sådär. Så jag bara, så ser han. Och så hör jag att han ropar lite så här. Kul, men då står jag och tittar lite åt sidan så här. Och så glömmer jag aldrig, för jag ville typ att hela stället skulle liksom höra hur D12 bara skriker, kul, så jag liksom stod kvar och typ spelade som att jag inte hörde han. Så han bara, kul, och så bara hoppade han över liksom, du vet, de hela räckorna där till VIP-hörnan liksom. Och hela Café Opera bara frös till och bara kollade på mig. Liksom, och då kommer de fram, kul, vad shit, det är fan kul att du är, bla bla. För jag var så, jag vet inte om jag ska komma, du vet, man spelar lite fin och svår och liksom så här. Men det var jävligt fett att liksom få vara en del av hela det. Så jag kommer ihåg, alltså mitt största minne, om man ska prata Eminem och D12, det måste vara, när Eminem, när D12 spelade i Helsingfors. Jag vet inte om jag berättat det här för innan, men de spelade i Helsingfors och jag gick dit. Eminem var inte med, men resten av D12 spelade i Helsingfors. Och då glömmer jag aldrig Proof. Jag ringde Proof, jag var i Helsingfors och så möttes vi upp. Så var han så här, han bara, men jag pallar inte vara här med hela den här entouraget, alla vakter och så här. Så han bara, kom vi smiter typ. Jag bara, vad fan ska vi? Han bara, nej, vi hittar något att göra i Helsingfors typ. Så jag bara, okej. Så jag drar, vi smyger ut nu hela bakväg hit och dit, bla bla. Säger till någon brud som jobbar där, bara, öppna dörren, vi ska ut så här. Och så drar vi iväg och så går vi in och så hamnar vi på en pensionärskrog i Helsingfors, jag och Proof, och där är karaoke. Och jag och han kickar Dancing Queen tillsammans med Abba på en pensionärskrog i Helsingfors. Det kommer vara nog en av mina största musikmoments i hela mitt liv. Ingen hade en aning om vilka vi var alltså. Utan vi bara signade upp oss på Dancing Queen, och han skulle välja Dancing Queen för att det var svenskt och vi skulle visa Finland och hur Sverige gör och så här. Så stod jag och han och körde Dancing Queen mot så här 30 pensionärer i en liten krog i Helsingfors. Det är mitt största minne med dem.
Gåshudshistoria.
Ja, ja. Sen var det liksom, alltså så här, alltså jag har två minnen, och det här andra handlar inte om Eminem, men det är det ena. Sen så en gång så gjorde jag ett album i Bob Marley studio på Jamaica, och så skulle jag fråga det alltså varje dag om present, om jag kan få en tavla eller någonting, minnas att jag har varit här, eller någon skiva, vinyl eller whatever. De bara, du ska få, så jag höll på att skjuta fram det hela veckan. Så när jag hade varit där i två veckor, jag bara, fan, gick in på toaletten och så bad jag en bön, jag glömmer aldrig det, så här, till Bob Marley, och bara bad om ursäkt. Så snodde jag en tavla som var i toaletten på Bob Marley Studios. Jag brukar säga, den enda som har baxat Bob Marley och sjungt karaoke med D12 i Helsingfors, det är de två pikerna av min musikaliska resa liksom.
Ja, det är sjukt. Men du, nu ska vi snacka om din son som har klivit in i din värld nu.
Yes.
Ja, hur
Kelly,
fan är
Kelly.
Ja, Kelly, hur fan är det då? Han har ju fått en TikTok viral hit här
jag tycker först vill jag väl säga så att han gör jävligt bra. Han är jävligt talangfull. Det jag gillar med han är att han faktiskt också visar lite rap skills liksom, och inte bara liksom försöker vara G och du vet, utan han visar också, han är jävligt talangfull, visar liksom kanske, ja, men lite mer av det jag sa innan att jag eftersökte liksom, att man inte bara ska vara så här, bara massa gangsterrap, utan även du vet flows, det och hit och dit. Jag tycker han gör det bra, så han är, jag är jävligt stolt över han. Och det var lite pinsamt när han släppte ju den här Wavy Baby, då släppte jag en låt samma dag, bara för att liksom, så här, gammal hiphop låt som jag hade. Jag tror att nu att hans låt är på så här över 2-3 miljoner och ger minne på så här 50 000.
Men hur har er relation sett ut i de åren?
Alltså vi hade otalt i några år på grund av, jag skulle säga på grund av alla möjliga anledningar. Så jag skulle nog inte kunna sätta fingret på varför, men vi var ovänner ett tag. Och nej, men sen så i förra året faktiskt så bjöd jag in han till julen med min familj och barn och sådär, och sen så valde han att komma med sin tjej, och sen efter det så har vi haft jävligt bra kontakt och sådär, och det är jävligt kul, för det var lite av en såhär, ja, men du vet, en liten pusselbit som var borta i mitt liv sådär, och jag kände mig inte riktigt hel utan han liksom, och nu blir man lite såhär mer, känner mig mer hel liksom på något sätt.
Är du lite på tå om vad han ska säga om dig i musik och intervjuer och så, eller?
Nej, alltså nej, du vet, jag brukar säga så här, alla har sin egen sanning så där. Och hans sanning om vår relation har ju sina anledningar, och hans sanning måste jag respektera. Det han känner är hans sanning, det måste jag respektera, även om jag kan känna att det kanske inte är exakt hela sanningen. Men det är någonting så här som är sekundärt för mig. Det viktigaste för mig, det är väl att behålla, att någon ska respektera hans känslor, du vet. Att han kände på ett visst sätt när jag gjorde slut med hans mamma, det är det handlar om såklart, alltså från början, och när vi separerade och allt som hände därefter. Och sen så kanske han liksom, du vet, jag gick igenom en vårdnadstvist med min dotter samtidigt som han var liten, och det blev väldigt mycket fokus på henne, så han kanske kände sig lite, du vet, det finns mycket anledningar så här, till att man känner det man känner, och någonstans så måste jag respektera de anledningarna. Och jag känner väl lite så här att om han vill känna som han gjorde, då får han göra det, och då måste jag respektera det på något sätt. Men sen idag så är vi pratar ju och sådär. Så jag tror inte att, jag är inte orolig för att han skulle trash-talka mig om man säger så istället. Och om man gör det så är det väl antagligen med full rätt liksom.
kommer ni göra musik ihop, tror
du? Alltså, så här father-son-track, du vet, jag vet inte, det känns lite klisché kanske. Så där, men däremot kanske att jag proddar något till han. Det är nog mer troligt. Mm. Att jag proddar, eller liksom hjälper han att jobba med andra producenter eller whatever, liksom så här, mer i, i skapande processen och mix processen och hela det liksom. Mm. För där är jag väldigt stark liksom. Men jag hoppas att vi, det är klart, han är musik, han är signad på en label och ska släppa massa musik och kommer att fortsätta med det här, och han umgås med väldigt många talangfulla människor runt sig, du vet, Grekasso och hit och dit, så här. Så att jag tror på han och jag tycker han är jävligt duktig. Jag hoppas att det går bra för han. Sen så får man ju hoppas också att det blir en bestående karriär. Alltså, och då tror jag också att han måste kanske fundera på att hoppa in i lite andra forum. Alltså så här, det är svårt kanske att bara göra rap liksom. Att du måste kanske, du vet, lite collabos, tv-program, du vet, det finns massa annat också.
Som farsan?
Ja, men lite sådär. Mm. Alltså det finns ju, om man kollar på min egen karriär, så skulle jag väl säga att min musik har byggt jävligt mycket av den, ja. Men allt annat har ju byggt jävligt mycket också. Mm. Så mycket bättre, bla bla bla. Du vet, alla de här större, fan vet jag, liksom, allt man har gjort liksom. Det bygger ju mycket. Kolla på min historia, TV4 framträdanden som jag har gjort under åren och så här. Det ger jävligt mycket, mer än vad man tror. Sen kanske inte det ger mycket pengar, men det ger mycket fame liksom. Och det sen kan man göra pengar på liksom.
Om du måste välja med en pistol mot skallen vad du får göra resten av livet, rappa eller producera?
Producera, alla dagar i veckan. Ja.
Varför?
Nej, alltså, för det är så här, jag har alltid varit en människa som gillar mix, som gillar ljud, som gillar, du vet, alltså från början, jag var ju producent innan jag började rappa liksom. Alltså jag började prodda beats redan när jag började rappa, så jag har alltid varit intresserad om så här, med kicks och snares och programmering, och det är det jag gillar. Det är där jag nördar in mig. Alltså jag kan sitta och göra en beat i 10 timmar och bara stänga av luren och bara sitta och stirra in i en dataskärm liksom. Så att jag gillar det. Sen så är det klart att rappen, där kommer ju en ekonomisk aspekt in i det hela. Och då gillar jag ju det, för att jag gör pengar på det också liksom. Producerandet gör inte jag några pengar på. Alltså så här, för att jag inte jagar folk att jobba med liksom. Men producerandet är roligare för mig än rappen liksom, det är det. Mm.
Men du har ju, som vi har varit inne på här, levt ett jävla liv alltså. Minst sagt. När skulle du säga att det har varit som allra tyngst? Berätta om din värsta svacka i livet.
Min värsta svacka i livet? Alltså det är svårt att sätta finger på, men jag skulle nog säga, alltså de som har gått bort i mitt liv är nog det värsta. Sådär, mamma, Big Fredde, du vet, Niklas, René. Alltså jag har många väldigt, väldigt nära människor till mig som har gått bort. Och det är nog det som jag tar tyngst liksom. Sen så kan man väl säga vilken period jag var liksom värst. Och det måste ju varit när jag var laddberoende liksom. När man snortar kox i 3 år, 5 gram om dagen liksom.
När var det?
Det var 2002, 2000, där någonstans. Precis efter andra albumet liksom. Mm. Där, efter den här kungahusgrejen och allt det där liksom. Då gick jag in i en ganska destruktiv period i mitt liv liksom. Och det var jävligt mörkt liksom. Men sen inte det är inte som att jag sitter och det var så tufft för mig de åren. Utan skulle jag titta på mig själv och göra det som gör mig tårögd, det som får mig att känna, det är de som har varit nära mig bortgång. Det är det som är tagit tufft.
Du nämner Big Fred. Det var ganska nyligen, det var ju bara något år sedan.
Precis, ja.
Vad minns du från det beskedet? Och vad var det som hände egentligen?
Alltså, det går väl väldigt många sådär historier isär. Men den officiella anledningen till att han död var att han fick hjärtproblem. Och dog hemma i sängen. Sådär. Men sen var det så här. Alltså jag och han hade en liten, inte en beef. Vi hade en grej som var lite otalt under ganska många år. Och vi pratade för första gången bara ett halvår, ett år eller någonting innan han gick bort. Så det var jävligt skönt att jag fick, alltså att jag fick någonstans att han inte dog med att vi var ovänner. För det hade tagit på mig, alltså det hade ätit upp mig för under alla år. Nu hade vi ändå kontakt, pratade, hur är det, bra, du vet sådär. Men sen är det ju så här, du vet, när ens bästa vän dör, även fast man tar umgåtts med han på flera år, så är det fortfarande ens bästa vän. Och det är tufft liksom. Alltså så här, Jag tycker att han dog för tidigt. Sen finns det många andra aspekter. Det fanns mycket som kunde gjorts annorlunda i hans liv. Han gick ju in på en väldigt så här extrem diet. Det drack en fil mjölk om dagen, gick drygt om. Sprang 10 kilometer och drack en fil mjölk om dagen. Liksom. Det, och sen lite fest på det. Alltså hjärtat pallar inte. Liksom.
På tal om den här umgängeskretsen som Big Fred var en del av, så ska jag hälsa till dig från en viss Mogge.
Ja, okej, Mogge, ja. Pratar man för inte så länge sedan faktiskt. Alltså. Han är snäll. Alltså.
Han är jättefin.
Han är jättesnäll. Alltså.
Han är nykter sedan flera år nu. Ju.
Ja, jag vet. Jag hörde det. Yeah. Superfarsa har jag hört att han
blir. Ja, men han är bra alltså. Jag var ju sponsor åt honom i 12-årsprogrammet.
Ja, okej.
Så att jag var med och hjälpte honom. Han hade bara fint att säga om dig också.
Nej, Mogge, han är snäll alltså. Vi har alltid varit bra vänner. Han gillar han alltså. Han har alltid varit nice kille alltså. Jag och han har alltid varit bra liksom.
Mm. Men du, vi ska beta av några snabbfrågor här också. Mm. Innan vi signar ut.
Innan vi rundar av alltså.
Exakt. Är du med?
Yes.
Paradrätt? Mm, vad lagar du för god middag om jag kommer hem till dig?
Afrikansk gryta alltså, på olika sätt.
Vad har man i den typ?
Det är lite olika. Jag gillar domoda. Det är en gambiansk jordnötssmörsgryta typ.
Mm.
Sen vanliga köttgrytor, bara så här långkok, rätt högrev etc. Sen gillar jag liksom göra lite så chapati bröd från grunden. Du vet, det är som naanbröd fast man steker istället för att göra ugn. Så mycket afrikansk mat. Sen ser folk att jag är jävligt duktig på pannkakor, men det känns inte som man ska skryta med liksom.
Kanske inget man lagar till en annan vuxen också.
Nej.
Vad missbrukar du?
Kärlek.
Mest kontroversiella åsikt? Känns som du borde ha någon.
Ja,
alltså,
men lite såhär nackskott till pedofiler.
Mm. Vad skulle du göra om du fick en skattad miljon?
Ta den från Sverige snabbt som fan.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Jag vet, förmågan att skaffa barn kanske.
Får du fan knipsa någon gång?
Ja, nej, aldrig alltså.
Du kommer ha fler barn, eller hur?
Ja, det hoppas jag. Ja. Men vi får se.
Du har ingen med nya, eller hur? Nej.
Nej. Jo, vi har ju en dotter som är 18.
Ja.
Sen, alltså, sen innan, som fyller 19 nu i somras.
Så den sängen som ni gifter med?
Det är min babymamma i Oslo.
Det är som morsan till första barnet?
Ja, nej, inte första. Jag har en dotter som är 19 idag i Oslo.
Aha, okej.
Okay. Och det är hennes mamma som är gift om.
Aha, ja. Jävlar vad du har flängt runt.
Ja. Men man hittar alltid hem till slut.
Nej, exakt. Och då förstår jag också vad du menar. Vad missbrukar du? Kärlek? Ja, okej. Det är bra.
Yeah.
Okej. Ångesttrigger?
Att vara utan barn.
Mm. När grät du senast?
Förra veckan.
Vad hände då?
Nej, det var bara... det är så här, du vet, ibland så när man tänker på saker så börjar man gråta för att det är så jobbigt att tänka på det.
Mm.
Så var det jag tänkte på Fredde faktiskt.
Mm.
Det var därför.
Vad lägger du mest pengar på?
Research.
Vad tror andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både offentliga bilden och dina privata kompisar.
Mina privata kompisar tänker nog familj.
Mm.
Jag är väldigt familjär av mig. Alltså jag är med familjen hellre än polarna alla dagar i veckan. Liksom. Så familjär, skulle man kolla på den stora massan, tror nog att många tänker pundare. Orten, gangster... etc, etc, liksom.
Om man frågar Petter då, vad säger han?
Jag tror nog han skulle säga en intelligent människa med hjärtat på rätt ställe. Mm. Förutom när jag var på han. Liksom.
Mm. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Jag skulle nog säga Israels politik.
Mm. Ken Ring.
Yeah.
Alltid en fröjd att samtala med dig.
Alltid.
Mm. Vi är klara för idag och vi hörs och ses snart igen.
Det hoppas jag.
Peace.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah. Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah.
Ja, men där var ju avsnitt nummer 558. 8 av Nemo möter en vän i mål. Och jag vill säga stort tack till legendaren Ken Ring för ännu ett fantastiskt samtal i den här podden. Det här är väl tredje gången han är gäst, tror jag. Och varenda gång så är det en upplevelse. Det är inte klokt. Vilken man, vilket liv. Och till er som lyssnar vill jag bara säga att om ni vill komma i kontakt med mig, då gör ni det enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men jag finns också på TikTok där jag heter kort och gott Nemo Hedén. Och jag vill också säga stort tack till alla Podmi-prenumeranter för att ni är med mig vecka ut och vecka in. Jag älskar er, mina underbara lyssnare, för utan er inget Nemo möter en vän. Och tack även till min grymma klippare Daniel Eggemannen Ekberg. Och med de orden så signar vi ut för idag och så hörs vi igen nästa måndag med en ny fantastisk gäst. Var rädd om er så länge. Puss och kram från Nemo Hedén. Hej då!